Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Krull och kriminell.
Ja.
Och källaren på ett hotell. Om det nu kommer låta lite jävla stök i bakgrunden så vet vi varför. Hotell, är något du har varit med om i din uppväxt? Min pappa?
Ja, väldigt mycket faktiskt.
Hur?
Resor, möten, överallt i världen. Allt från Cannes till Karibien till Schweiz. Så det är klart man har ju sett en del hotell liksom.
Bland vänner och familj är han känd som CM. Bland poliser är han känd som son och barnbarn till två av landets mest ökända ekobrottslingar. CM fyller snart 30, men under sin uppväxt fick han flera gånger leva utan sin pappa, som under perioder satt i fängelse. En gång i London, tre gånger i Sverige och här hemma dömt i totalt 14,5 år, av vilket han just nu avtjänar det sista straffet. Given fråga till CM, som gått sin egen och mer laglydiga väg. Hur var det att växa upp med en yrkeskriminell pappa och farfar?
Ska jag säga, så det har ju känts ganska mäktigt liksom. Det ska jag vara ärlig med. Ibland har det känts ganska så här att det, allting löser sig liksom. Farsan kan allt, han är farsan Baloo. Men många gånger så har det varit mycket kaos, utpressningar, mycket oroliga situationer. En kaotisk uppväxt. Jag växte upp med en pappa som gjorde allting framför mig liksom. Alltså möten, folk som jag såg var suspekta, tillhörde olika organisationer och så vidare och så vidare. Fester, mycket kokain.
Hur gammal var du då?
16. När jag var i samma lägenhet och liksom hörde hur det knackades upp kokain gång på gång på efterfest med stripper, horor hemma.
Vad tänker du om det idag då?
Sjuk uppväxt liksom. Riktigt sjukt. Det är någonting som har format mig.
Hur?
Att jag har sett mycket och liksom inte blir... Jag är väldigt härdad. Men det negativa sättet när det kommer till tråkiga saker som inte fester och sådär. Alltså, där var väl också mycket oro. Men alltså, vi säger pressade situationer, kriminalitet och så. Att jag alltid har växt upp med en ständig oro i kroppen. Så det har ju utsöndrats en del signaler i kroppen liksom, som har kommit på senare år. Liksom, att... Som jag inte först brydde mig om. Men idag så tog tag i problemen och så kom man fram till att det är uppväxten. Liksom. Det är där man formar hjärnan, liksom, intryck. Ja, och det är så du programmerar din programvara, brukar de ju se. Hjärnan då. Så att, ja.
Vilka lägen är det som det bubblar upp? Finns det situationer som är triggers?
Ja, kan ju säga som en situation när jag hämtades från skolan då.
14-15
år va? Så då hämtade de mig från skolan och så åkte jag med farsans kompis hem. Så säger han i bilen så här: ja, se om det har hänt en gris här. Så att, måste säga det så att det blir orolig när du ser, ja, vad är det som har hänt så här? Och så satt farsan där framme och var liksom tyst och såg ganska bekymrad ut. Ja, nej, men ni har haft inbrott så här, ja, på dagen liksom. Ja, farsan var hemma också. Så här. Aha, okej, okay, så vi åker hem då. Kommer dit och dörren är inte bara lite sönder som de sa då, att den var lite snedvriden och så, utan den var ju helt jävla ramsned och allting, och halvt, nästan helt uppbruten så. Man. Det som hade hänt då var att farsan hade legat och sovit, så hade han lånat mormors hund på den tiden. Och så vaknar han av att hunden är orolig och skäller, så han går upp, vad fan är det som händer och låter. Då står de och bryter upp dörren ute i trappuppgången.
De var inbrottstjuvar eller något, ja, som efter honom?
Vet jag inte, men det, han sa själv att det var ju två personer som visste att han var där och de skulle åt honom. För han håller i dörren och så ringer han till polisen och säger att nu, de är här, de ska in här liksom. Och han bara, jag ringer polisen, ja, polisen är så här, och de fortsätter. Men till slut så börjar tiden rinna ut lite och så här, det blir lite kaos, att de släpper liksom och drar. Sen kommer jag hem, ja, det har varit kaos och de skulle åt honom. Så, och då ska man åt någon ganska rejält om man gör sådär mitt på dagen. Så sen på kvällen, tiden går hit och dit fram och tillbaka. Sen på kvällen så tar han med ett sovrum. Kom, jag ska visa en sak. Så står det en ryggsäck då, på golvet i sovrummet. Och så visar han den och säger så här: den här får du bara använda när du verkligen behöver. Så här. Jag bara, vad då då? Så här. Alltså öppna den och då låg det en pistol där. Och då blev det så här.
Du var 14 år.
Ja, 14 år gammal. Att det blev så här oro i kroppen. Liksom, att bara, vad fan, det är inte okej. Okay. Men jag försökte hålla mig liksom, och bara, okej, okay, liksom, men det är ju helt sjukt. Jag är 14 bass. Liksom, ska jag, vad fan, vad då när jag verkligen behöver? Vad fan?
Men tänkte du så själv redan då att det här är skevt?
Ja, det gjorde jag. Men jag, man är ju som lojal mot sina föräldrar. Mm. Så att, jag bet bara ihop och körde på. Liksom.
Vad tror du det är som gjorde att du inte följde pappas fotspår? För jag menar, du var ju rätt mycket dukat bord för det.
Mm. Jag har ju ADHD och sådär, och så brukar man säga att man inte är så konsekvenstänkande då. Men jag har ändå alltid, just när det kommer till det här, så har jag format så mycket och så mycket intryck, sett de här negativa sidorna utav det. Så det har gett mig ett konsekvenstänkande just till kriminalitet. Att det är det värt att få liksom 5-6 års fängelse? Är det värt att få längre tid än så? Är det värt att bli skjuten, skadad, misshandlad, eller att göra det mot någon annan och sen ha det på sitt samhälle. Alltså så här, förstår du? Jag har sett så mycket negativa sidor, så där blev jag konsekvenstänkande.
För jag gissar att det finns ju ingen som då sa det till dig. För det måste...
Nej, det var jag själv. Så man brukar säga så här, äpplet faller inte långt från trädet, men i det här fallet gjorde det. Farfar var ju exakt likadan som honom. Så han blev ju som farfar, men jag blev inte som dem. Det var inte värt det liksom. Så därav att jag inte hamnade i samma spår.
Hur påverkar det dig, din och pappas relation?
Bra. Tror att han är stolt liksom.
Det kan ju gå åt andra hållet med, jag tänker att du blir så här, fan, du lilla valpjävel, är du lite för mer eller?
Nej, men någon gång när jag var yngre, då, när jag var där i 14 års åldern, då, när, ungefär den tiden, då han, var någon annan situation där och de hotade så grejer på telefon och skulle ses. Och då sa jag, nu får det fan vara nog liksom. Och då sa han till mig, vad fan, jag trodde du var tuffare än vad du var. Inte visste jag att du inte gillade det här typ. Mm. Ungefär så. Och då tror jag han fattade lite. Att fan, tänk lite på att det är ändå ett barn liksom. Han är 14 bast, han ska växa upp. Du kan ju inte bara tvinga han in i den här världen liksom. Men hade jag inte haft något alltså, att jämföra med. För jag har ADHD och sådär.
Vad jämförde du med då?
Med hans liv. Alla negativa sidor.
Ja, men jag tänkte aldrig, fanns det någon också sida som var bra? Alltså så här, som var clean? För att kunna jämföra dem. Annars har man ju bara en sida.
Andra släktingar. Min mammas sida. Andra släktingar på pappas sida än pappa och farfar liksom.
Minns du första gången som du någonstans fick upp ögonen för? Eller tänker att fan, min pappa är inte som kanske alla andras pappor?
Ja, nej, då gick det. Det var då jag gick årskurs 6. Och det var då jag... umgicks jag med en kille, lite bekant sådär, men jag visste vem det var. Han är väl kriminell idag och har kriminella föräldrar och sådär. då tänkte jag, alltså, det visste jag ju på den tiden då, att hans föräldrar, det fanns kriminalitet där. Men då tänkte jag, fan, tänk om min fars är kriminell liksom. För morsan tänkte, nej, hon är inte, det är där fattig, hon är helt by the book. Men farsan, så här, tänk om han, det är någonting. För det kändes inte så här Svensson-livet, det var inte så. Det var någonting. Så då började jag tänka på det där, och sen så började jag tänka vad han gjorde på dagen och hur han betedde sig, och det var mycket så här, jag frågade hela, men varför byter du namn? Varför har du ny, alltså Olle, varför heter företaget olika hela tiden? Kommer jag ihåg så där. Nej, men det är bra olika namn på företaget. Jag tycker om att byta liksom. Typ så här, jag bara fattar, ah, fan, jag visste inte, va. Så var det p-böter hela tiden på bilarna och så här. Så jag fattade att det var någonting skumt. Sen en gång när vi satt och käkade middag, även om vi inte hade så mycket rutiner, så hade vi en del att vi försökte hålla ihop liksom. Så en gång åt vi middag och hemma, och då frågade jag rakt ut så här, men ärligt talat nu, till morsan och farsan satt mitt emot. Det var 12 år. Vart jobbade du när du jobbade de här åren? Det var alltså de åren han var borta. Han fick 5 års fängelse. När jag var 2 bast åkte han väl in, för han hade permission när jag gick ut 6 års. Det hade jag ingen aning om då, det var permission. Då sa mamma, så, du får berätta. Han bara, jag satt i fängelse. Så då fick jag veta. Och då sa jag, jag visste det. Jag har tänkt på det länge. Jag bara, det är någonting. Ja, och det var inte så att jag bara, du är kriminell. Men jag bara, jag fattade att det var någonting mer. Ja, du satt i fängelse. Då började jag förstå hans livsstil och fatta att okej, min pappa är inte som alla andra pappa.
Hur förändrade det din syn på pappa?
Den åldern så kanske det gjorde mig, som 12-åring, att jag tyckte det var ganska coolt att det fanns snabba bilar, mycket pengar, kunde köpa allt hela tiden. Vi kunde, farsan hade ju eget plan ett tag som stod i Bromma. Vi åkte helikopter om vi skulle, kunde bara så spontant sticka till Sandhamn. Bara, ja, vi tar helikopter liksom. Ringde. Så då var det liksom bara betala helikopterchauffören med cash slashmack. Och sen han åkte ofta till Estland i sitt privatplan och sådär. Så jag fattade liksom, det var ju någonting. Och personen han träffade där borta liksom, det var ju liksom livvakter med, han hade livvakter med sig varje gång och så. Så jag förstod, hans umgänge var inte normalt liksom.
Hur, jag tänker på skolgården då, när man är runt den åldern, kanske till och med lite yngre. Det var ju mycket så här, åh, min pappa är polis, min är brandman. Man skulle typ hitta på min granne, för du vet vad jag menar.
Ja.
Vad sa du i de där lägena och vad var det som...
Jag ska inte sticka under stolen med att jag sa ju många gånger att min pappa har mycket kontakter, min pappa kan fixa allt, det där kan min pappa, ja, han har det, min pappa jobbar med det här, ja, men han jobbar med det också, och det där också, han har företag med allting helt plötsligt. Ja, så att jag, sen blev det liksom att jag började köra lite på det här också, att liksom, min pappa är lite av en tuffing och hans umgänge liksom.
Hur gjorde det då med jag... polare? Var det någonting som lockade så, eller fick de hålla sig borta?
Ja, men då blir det här att man lockar, eftersom jag är ganska impulsiv och sådär, så jag lockades ju, och ADHD och så här, vill ha kickar och så, så jag drogs mig till fel umgänge. Men så blev det som några sätt, det var okej att göra det, för farsan var som han var, och farsan gav mig aldrig utskällning för vad jag än gjorde liksom. Så att han kunde max bara hämta mig om jag var i fel umgänge och säga, vad fan liksom, jävla skitunge, typ så. Men aldrig skälla ut med att säga liksom, göra någon utgångsförbud eller något sånt, utan det var liksom, du får lära dig liksom med dina egna. Så
hur ser du idag på vad pappa gjorde bra och dåligt? Alltså, så här.
Det han gjorde bra var att han skulle säga då att han alltid ville att vi skulle ha allting. Så det, alltså han var ju, hade ju hjärta på det sättet. Han verkligen, det var inte så att han var egoist. Tvärt emot. Det dumma, negativa han gjorde, det var ju att han ut, alltså det är inte värt att utsätta. Om du har kanske kriminalitet, det är bara pengar man vill åt. Om du har lagliga pengar, absolut, gör vad du vill. Men att göra de här kriminella handlingarna som drabbar anhöriga, det är inte värt det. För att få de här pengarna, för att kunna ge din familj eller barn det här som du vill ge dem. Då är det bättre att liksom hålla en lägre profil och hålla barnen inom en annan ram liksom.
Kunde du se då, jag tänker, kanske en fördom, men jag tänker då, när det gick bra under en period, för det är väl ofta perioder vi pratar om när det fanns pengar. Och då blir det så här, nu ska jag ta igen tappad tid med min son, vi går på Gröna Lund, men det räcker inte med det, utan vi ska fan hyra hela Gröna Lund för att ta igen allt det där. Eller uppskattar man den lilla hemmamiddagen i lugn och ro?
Det var nog mer cash. Ja, cash. Det var ett par tusen lappar, en 500 euro sedel eller...
Vad hade du för veckopeng?
Det fanns ingen. Det fanns ingen. Det var liksom, kanske köpa nya Gucci-skor, springa på Footlocker varje dag och bara köpa nya sneakers. Det fanns inget problem med det. Utan det var liksom hans sätt att visa kärlek. Så ville jag åka på saker och ting, då fixade han fram liksom en klumpsumma. Så åkte jag. Till exempel, vi skulle åka till Thailand och så här. Då åkte han med till Thailand, sen åkte han hem efter 3 dagar. Så...
För att?
Nej, då var det problem hemma. Då stack vi till Thailand och sen så efter... Ja, första dagen så började det bli så här, andra dagen då började han planera om han skulle köpa med sig knogjärn och skratta åt det för det var problem. Nej, men lite så här, fan, en jävla idiot, nu är tjafs hemma. Du vet, alla lurar varandra i den där världen. Han, det är liksom fattig att det är lite, men han bara, det här går, så han fick ju stressutslag på hela kroppen. Ja, men på riktigt. Så han bara, efter 3 dagar då åkte han hem igen. Så då var jag kvar där med hans kompis. Och så där såg ofta resorna ut, det var inte enda gången.
Besvikelser. Lämnade hemma, ingen kom och hämtade dig.
Ja.
Finns det sådana?
Inte besvikes. Det var han väldigt bra. Han hörde alltid av sig. Alltid. Kollade allt hur jag mådde. Inte för ringa. Han ringde inte. Han smsade. Allt ok. Allt ok hela tiden. Men det var väl... Det var han jättebra på. Men sen när han åkte in i fängelse, då var det besvikelse. För att det var ingenting jag var förberedd på. Hej, jag har fått 4 års fängelse. Eller förmodligen kommer jag få ett långt straff den här
gången. Hur gammal var du då, andra gången?
Andra gången, då var jag 18 år. Så han var ute sen faktiskt mellan jag var en 7-8 år tills jag var 18. Så idag är jag 27 och nu sitter han tredje gången då, under min livstid. Då sitter han 5,5 år.
Hur ofta har du hört honom säga aldrig mer?
Många gånger under min uppväxt.
När slutar du tro på det?
Alltså jag tror, du vet, jag tror inte på någonting utav det där längre. Han är den han är och han får vara den han är. Så helt enkelt är det. Jag bara rycker på axlarna.
Fast nu är det ju också lättare. Nu är det liksom själv ett eget liv och vuxen.
Precis, exakt. Jag har ju efterhand, nu när jag vet hur det går till saker och ting, vissa affärer och så. Så jag vet ju som 17-åring, då började jag springa för honom ärenden. Som jag själv hade kunnat råka illa ut för. Så jag vet, och där fick jag en provision på varje grej. Men jag var 17 år, jag visste inte att det var något olagligt eller någonting. Men jag klarade mig där.
Vad gjorde du? Alltså, exempel?
Penningtvätt.
Du sprang runt och växlade på kontor?
Ja, exakt. Plocka ut kontanter och sånt. De pengarna jag fick från det tyckte jag var skitbra. Och bara, vad schysst han är, farsan. Men jag fattar ju liksom att... Det var ju fan, det hade ju vem som helst fått. Bara han hade hittat någon annan. Man tänkte ju vara perfekt, för då är det ju win-win liksom. För
att som polaren fick när de klippte gräset hemma.
Exakt.
Typ.
Ja, lite andra summor bara.
Många, när man växer upp, har ju föräldrar som på något sätt kanske vill föra vidare sina egna misslyckanden till barnen. Om det är en karriär de inte nådde eller lyckades ta sig till. Eller om det är någon talang, du vet, man pushar barnen eller till ett fall och en ficka. Mm. Hur... såg det ut för dig? Tänker på det här med att gå vidare i deras fotspår.
Alltså jag tycker att han försökte alltid att hålla... Det sjuka är att han lät mig vara i den världen. Man försökte alltid hålla mig utanför den. Förutom det där när jag sprang åt honom de gångerna. Annars så var det väl mer jag som så här bara... Fan, kan inte jag få börja jobba med dig? Och så här, hur gör jag? Kan inte jag få åka med dig på dagarna? Och så här, hur funkar det? Fan, jag vill ju också liksom... Då kan jag sköta allting sen. Ja, ah, han bara skakade. Jättebra. Så här, nicka till liksom. Vi löser det, typ så. Och sen hände det aldrig något. Han kunde lika gärna sagt att bara, men visst, häng på här. Nu kör vi. Men nej, så det var hans sätt att hålla mig utanför. Att inte, även om jag fick träffa hans kompisar, festa med hans kompisar. Alla de bitarna, men han drog aldrig in mig i att förklara hur saker och ting funkade.
När var du inte längre ett barn? När du var med dem i umgänget?
Så jag skulle säga att sen ungefär 13 års ålder, då var jag inte ett barn längre.
Vad hände då?
Nej, men då såg jag ju saker som barn inte ska se och såna här saker. Jag hängde med på saker och ting och satt liksom på den tiden då nykter på efterfester och sånt. Men du vet, jag såg mycket skit, så jag kan säga så här, jag var bara 11 år när jag åkte in på Maria Pool. Första fyllan, riktiga kraftiga superfyllan, så här häxblandning och ensam hemma med en polare och sådär. Så det var ju för att jag hade sett festandet hemifrån. Så att jag var ju så här, det där är ju tvärcool, det är det man ska göra. Så jag drog ju hem, och bara drog fram alla spritflaskor som fanns och blandade och körde sån här häxblandning. Och så blev det ju till Karolinska och sen till, och då var jag bara 11 år. Så det, jag har ingen alkohol- eller drogproblematik idag. Jag hade problem med kokain ett tag, för det var också en sak, jag såg det hemifrån. Jag hittade ju kokain på sig farsans ficka när jag var 13-14 år där. På morgonen så låg han bakis liksom och såhär, du vet. Så låg farsans brallor ute i hallen. Så jag tänkte bara, vad fan, jag tänker inte väcka. Alltså, så jag tar en typ en 50-lapp, en 100-lapp som säkert ligger där. Han har ju alltid kontanter. Så när jag stoppar ner handen och ska ta upp så bara, vad fan är det här? En påse. Det kommer upp med sån här återförslutningsbar sipppåse. Och jag ser att det är vitt pulver liksom. Och jag bara, men shit, det är ju kokain där. Ja. Och det blev normalt för mig. Första gången var, jo, jag hade varit, jag skulle vilja ut på Stureplan när jag var 16. Jag var 16 år, skulle ut på Stureplan. Och bara, jag kom inte in någonstans och falsklig. Så jag, han slutade med att, jag frågade farsan, han bara, jag ringer en polare. Han är på ett ställe på Stureplan, gå dit, han tar in dig. Så hängde jag med de här grabbarna hela kvällen. Till slut hamnade jag på en efterfest med folk. Ja, som var yrkeskriminella ute på en efterfest. Och där satt jag som 16-åring med de här som var liksom 30-35 års åldern liksom, i alla fall. Och där snortades det kokain. Och då, det var första gången jag testade. Det var 16 år. Sen när jag var kanske närmare 17 så åkte min farsa till Thailand på semester. Och sen när jag satt hemma då själv den julen, så satt jag med vid datan och så började jag städa lite så här. Så lyfte jag på tangentbordet och där låg den på sig. Då var det andra gången. Och det var då det blev som alltså normalt för mig. Jag hade sett det så många gånger, jag hade testat det en gång. Jag bara, vad fan, här ligger en hel påse med kokain. 2-3 gram liksom. Så jag körde ju loss den där jul och nyår själv. Och då blev det normalt för mig. Och sen så fastnade jag i det där, tyvärr.
Ett missbruk som CM idag lyckas ta sig ur. Om vi backar bandet. Hur var det då när han som pojk ville träffa pappa i fängelset?
Ja, då åkte jag med hans kompis och kompisens fru då, på den tiden. Sen var på 90-talet. Hade de en stor svart Merca. Och de båda två var bodybuilders. Och mannen där, han var ju kriminell. Han dog sen i stan utanför en postbox. Utan sån här GOB. Somnade han i bilen, överdos. Men de åkte jag med det till den här öppna anstalten då på 90-talet. Och förstod ingenting mer än att de sa att det liksom var en fabrik där han jobbade. Och kom dit och såg, han satt på en bänk liksom på en stor gräsmatta. En åker liksom, fanns kossor och sådär. Och där satt han med en kille då, kommer jag ihåg, som ser ut som dig ungefär. Ser ut som någon som skulle kunna tillhöra någon så här MC-gäng eller något sånt. Så det var det enda som...
Så jävla fördomar.
Exakt. Man lade märke till att det fanns någon typ av så här krallig kille med långt hår och kanske lite halvt bockskägg sådär. Men då ryckte jag på axeln. Men nu efterhand fattar jag ju, vad var det för kille? Och så har jag fått höra, ja det var han. Aha, okej.
Okay. Går du plocka exempel från när du tyckte att fan livet leker, farsan är ju fan kungen. Och ett när du kanske var besvikelsen. Alltså förstår jag, men för att visa på de här tydliga kontrasterna. Mm. För jag tror att du har ju upplevt dem mer än många andra. Mm. För det är sådana här jävla antingen eller. Mm. Gissa jag.
Okej, okay, kungen. Ja, då kan det vara liksom... Ja, det är Stockholmsveckan på Gotland. Feta exklusiva bilar. Kontanter. Resor. Allting bara löser sig. Ja, men jag fixar det där. Jag fixar det. Han bara fixar allt. Allting. Farsan, han löser ju precis allt till alla. Så det, då tyckte man han var kung. Då var det där det shit. Besvikelsen. Det var när man inte blev... Han talade inte om att han väntade fängelsestraff. Att han var på rättegångar. Utan man fick bara hitta någon Expressen hemma liksom, med dubbelsidigt uppslag där det stod både om min pappa och min farfar, att han har gått i sin pappas fotspår och sådana saker. Stod det liksom dömd till 4 års fängelse. Ja, och då blev det en besvikelse sen när allt hände. Och bara, vad fan sa du? Jag har ju visat i tidningen, vad är det här? Och du bara, det där är ingenting. Och sen så bara är du liksom lyst och borta och flänger fram och tillbaka, och till slut så är du bara helt borta. Och då får man ringa dina kompisar som håller på och försöker rodda med advokat och så 3 månader senare får man bara ett brev. Ja, jag håller på att ansöka om telefontillstånd. Ja, och så sitter man där och håller på och kämpat liksom med hyrorna och såna här saker. Och då var jag kring 18-19 år. Då då var det besvikelse.
Hur mycket spelar det in i ditt val sen att inte följa fotspåret och bryta det där någonstans, tror du?
Nej, men det är inte jag har lärt mig av det här och hur jag ser på saker och ting. Det är inte värt att utsätta sin familj för de här sakerna. Det är inte det. Till exempel som när jag gick hem från skolan så här, man gick med sin skolrygga, då kunde han stå på gatan nedanför lägenheten och stå och prata med till exempel två personer som stod med skinnvästar och college-tröjor som det stod saker på ryggen och så här. Man fattar liksom att det här står inte rätt till. Och sen kommer han där och man står liksom runt hörnet i 10 minuter, så kommer han där med sin perm sen. Ah, tjena, tjena. Och man bara, men seriöst. Då fattar man att det är ju problem. Och man ser någonstans att det tynger honom. Han åt liksom hela tiden så här lugnande ångesttabletter och sådana här. Vad heter de? Sobril och Stesolid. Det bara flödade tabletter. Det var så mycket tabletter. Det bara poppades hela tiden. Konstant. Och sömntabletter på nätterna. Där var också en väldigt negativ sak utsatt. För att jag fick extremt mycket oro i kroppen. Jag ska inte säga så här posttraumatisk stress. Men jag har oro. Extremt mycket oro i kroppen. Inte harmonisk i kroppen för 5 år.
Klassiskt också att komma med en perm.
Exakt.
Att stoppa pengar i. Du, vad ska jag säga? Om pappa då hade sin väg för att någonstans vara en bra pappa. Med att ge dig pengar, saker, prylar, upplevelser. Hur gjorde du för att nå honom? Den här kontakten, hitta.
Var lojal. Försöka hela tiden vara efter honom som en svans. Gjorde exakt som han sa. Var alltid där. Tillgänglig 24-7. Så fort minsta lilla han behövde hjälp med eller ville jag skulle göra. Eller om jag bara tog eget initiativ och bara... Men ofta så var det ju så att han ville inte heller bli störd så mycket. För ofta var det ju möten och han ville inte. Jag skulle sitta där. För han blev som liksom lite obekväm. Han ville ju inte att jag skulle se den där dåliga bilden av människorna som han rörde sig med. Utan jag skulle bara se det här bra. Men ibland så hände det ju att jag såg folk som kom in och frågade efter honom på restauranger och sådär.
Hur ofta har du ljugit för pappa? Eller skarvat sanningen?
Det är klart att... Alltså man har ju bara... Jag var lojal mot honom. Och då så blev det ju alltid att man sa så här att... Ja, men det är inte så farligt som det kanske är. Typ. Att man tog det lite mer som en klackspark. Ja, men vad fan liksom. Alltså... Folk kan säga såhär, men det var inte så jävla stark hela tiden och sådär liksom. Under sådana, så här, man behöver inte, man får öppna upp sig, man får gråta. Du vet såhär liksom. Men jag var alltid så här: nej men det är farsan liksom. Det är bara att hålla igen, det är bara att köra. Så. Jag blev lojal.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Min mamma har alltid varit, inte pratat om det, inte gjort en stor grej av det. Hon har alltid hållit det så här, du får bara skapa din egen uppfattning om din pappa. Och hon har inte sagt till mig rätt eller fel. Hon har bara, du får bilda din egen uppfattning.
Om du har egna barn, jag tänker, hur öppen och ärlig tycker du att man ska vara? Och när är det okej att berätta? Om det nu är någonting man har som kanske är lite ljussjukt.
Jag tycker det, så fort barnet är liksom kanske runt så här en 9-10-årsåldern. Så att barnet liksom förstår.
Och hur ärlig kan man vara?
Alltså i mitt fall så tyckte jag att det var bra när de sa det. För det släppte mycket så här. Aha, nu...
Tja! Förutom att det är ett jävla liv.
Jag tycker man ska vara ärlig och berätta för sitt barn. Och så, men man ska liksom förklara hur det är och hur det ligger till. Och inte göra så här. För jag tycker när man också säger så här. Nej men prata ändå, du gör så stor grej. Men stor grej, det kan också bli fel. För att man gör det så himla så här, tabubelagt och så. Då blir det så himla stor grej och bara det där är farligt. Och inte heller gör det för naturligt och bara det här är så det ska vara. Man måste hitta en balans där. När man lägger upp det och förklarar hur det kan gå. Man måste liksom mer om hela den livsstilen. Vad som det kan leda till i framtiden. Och
som
skadar
barn.
Anhöriga.
Ja, exakt.
Man får visa att man har mycket, be om ursäkt mycket och sådana saker.
För man som barn tar man ju på sig rätt mycket skuld.
Ja, definitivt.
Och det är väl ett ganska stort och tungt ok att bära som barn, och när man är också dessutom kanske inte såklart inte ett dugg skyldig, men
ja.
Hur ska man göra för att lindra det, eller hur ska man göra för att tackla det?
Alltså jag vet inte hur jag ska svara på det, men jag kan ju bara känna hur jag själv har varit, och det är att jag har haft en sån här falsk lojalitet. Egentligen så har jag inte varit lojal på riktigt, men alltså jag skulle inte behövt. Jag skulle kunna ha sagt så här, nej, sköt ditt egna eller skit. Men jag har alltid varit, jag fixar och kan du hjälpa mig med det här? Och ändå har jag, samtidigt så känner jag så här, schysst, jag som blev övergiven. Men man blir ju så här som en hund blir till en narkoman. Samma sak, man gör vad som helst. Men det är ju farsan liksom. Hur jävla många gånger den har skitit sig och mycket grejer han har gjort fel och så. Så blir det ändå att man bara... Okej, det är ju farsan, så jag gör det. Så jag springer ärende, så jag kunde göra vad som helst. Men nu på äldre dag, jag menar när jag blev ungefär runt 23 år, då har jag sagt vad jag tycker och tänker och vad jag står och jag klarar mig själv och går min egna väg.
Så vi tar ett litet snabbt dilemma. Om du skulle märka att ditt eget barn kommer hem och börjar prata om farfar som sin lite förebild och börjar ta efter hans beteende, vad gör du? Alltså sin farfar, din pappa.
Okej. Alltså jag har pratat med dem än idag och jag har ju tagit dem till anstalterna och så. Till Hall.
Hur gamla är de då?
13 och 15. Så jag har ju tagit dem. Deras mamma ville väl inte det i början. Men jag tog initiativet och de har varit på Hall. Just för att få se liksom. För jag tror att det är viktigt att... Det var min problemet från min sida. Det var att jag kanske... Nu blev jag inte kriminell, men jag kanske aldrig såg en anstalt på riktigt. För mina föräldrar tyckte liksom det där var... Jag skulle inte se tidningarna, fängelser och sådär. Sen forskade jag det där själv. Men jag tror att det är viktigt att man ser hur en anstalt ser ut. Vad det rör sig om. Inte gå på en öppen anstalt. Inte det. Utan det var att de här, mina styrbarn då, fick åka till Hall. Och se hur det är där inne. Hur...
Hälsade på då?
Hälsa på honom. Ja, vi hälsade på pappa i besöksrum och så. Men jag ville ta med dem så att de skulle få se att men det är här man hamnar liksom. Och tycker det här är värt. Ska du vara här inne i 5 år? Vi snackade 2 veckor, 2 månader. Varje dag liksom. Ska du gå i flera år? Du kommer inte ut. Permissioner, alltså det är inte lätt att få permission. Alltså sådär bara, det beror på vad du har gjort och så. Men vissa kommer inte, har inte ens permission innan de kommer ut. Det är helt upp till vem det är. Och som farsan som har varit lyst och så. Finns inte sådär... alltså så här förskönade vistelser, utan det är klass 1-anstalter och det är stenhårt.
Hur har det påverkat farsan?
Han har fått tänka mycket, plugga mycket psykologi och KBT och sånt, och då med sig själv också, eftersom man kanske tycker det blir intressant för att man börjar jobba med sig själv. Och det har ju blivit att han också har förstått att det grundar sig i barndomen, för att hans pappa var ju exakt som han är. Sen tog ju hans mamma livet av sig också. Med tabletter.
Hur länge brukar den här förändringen hålla i sig från att han kommer ut tills man är inne? Du ser väl de tecknarna i sig?
Nu, den här gången, så jag kan inte veta. Jag vet, man ser inte framtiden. Men nu hoppas jag att det blir annorlunda. Men han är äldre också. Åldern tar ut sin rätt också. Men de andra gångerna har ju varit att alla de här människorna som är i den här världen blåser ju varann. Så det blir liksom som ett ekorrhjul. Pengar för att lösa en annan skuld och sen få lösa den skulden. Alltså det bara går som ett ekorrhjul att lösa skulder. Och då blir det att när man kommer ut, som i hans fall, som jag har sett, att han kommer ut till skulder. Och då måste han börja med att lösa dem här. Ja, och då kanske det håller i en månad, det sunda tänket. Sen bara, nej, jag måste ju bara rådda tag i de gamla kontakterna och få börja lösa de här skulderna.
Dags för några snabba korta.
Ja.
Pappa eller kompis?
Kompis har det blivit. Eller hur menar du liksom pappa? Ja. Av vem, hur jag ser pappa?
Ja, precis. Och vad gett dig mest? Så här, hur ser du på ditt förhållande till pappa?
Ja, idag ser jag det som... Jag försöker verkligen så här, sätta mig in och tänka att det är min pappa. Men jag har alltid sett han som en kompis. Och det var någonting negativt kanske. För att det är ju så det har... Jag har blivit, för jag har levt det här livet. Då har han blivit som min kompis. Men det är inte rätt, det ska inte bli så. Idag försöker jag verkligen tänka, det här är min pappa. Det är min far liksom.
Nu har du inte varit så i den bemärkelsen kriminell själv. Men du har säkert kommit i kontakt med dem. Plit eller polis?
Alltså, vad ska jag välja? Jag har ingen bra relation till någon av dem.
Liksom. Men hur kände du att du blev bemött? Jag menar att många som sitter inne kan ju vara bitter av en sak.
Ja, men till exempel polisen har ändå ringt mig när de grep farsan när jag var 19 där. Då ringde de och sa att men så här är och jag vill bara ringa dig personligen för jag vill säga att jag rekommenderar inte att ta din fars fotspår för du ser hur det har gått både för din far och för din farfar. Okej, det är ganska bra gjort liksom så här, men jag har ingen relation till polisen. Och sen plit. Ja, alltså det finns jättebra plitar som har bemött mig bra när jag kommer dit och varit schyssta med tagit lite undantag med tidsbokningen och så att okej, men jag får in dig på lördagen då även fast det kanske är en dags kort varsel. Ja, men fan vad schysst. Det finns schysst. Så det är helt olika. Jag har ingen relation till dem så, mer än det.
Bög eller god bög?
Nej, alltså fan, jag tycker man är ingen god bög. Man får inte, alltså man golar inte, man ska vara lojal och det är inget fel på bögar. Alltså jag väljer ingen.
Alltså bög?
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, okej.
Okay. Yes.
Yes. Jag är hellre bög än god bög. Så är det bara.
Tack. Vad tror du? Och då kan vi bara utgå då från pappa kanske. Vad tror du? Blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell?
Man blir dum för att man är kriminell.
CM, tack för din tid.
Tack själv.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men där är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV.
Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.